This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Brukar du alltid äta de här mackorna varje morgon?
Nej. Men vi har haft kurs nu. Eller igår hade vi kursavslutning.
Första gången jag var här, då öppnade du en väska och tog fram en mask. En ansiktsmask i plast. Kommer du ihåg det?
Jo då, det minns jag. Mm.
Kan inte du berätta lite om den masken?
Ja, masken som så föreställde, eller ja, det gör den ju fortfarande, den föreställde Michail Gorbachev. Och det var en likadan mask som den som jag använde när jag och ett par vänner rånade SE-banken uppe i Bodenplan, så kallade Gorbyrånet.
Välkommen till Nattluft. Jag heter Gabriella Lahti och dagens gäst, Gorbyrånaren Anders Magnusson.
Var sitter vi just nu?
Vi sitter på Tegnérgatan 24, centrala Stockholm. I Svenska institutet för sorgbearbetningslokaler.
Man kommer hit om man är ledsen?
Ja, kan man göra. Kring att det är någon skilsmässa, dödsfall, tillitsförlust, sjukdom. Ja, vad egentligen vad som helst. Alla typer av förluster och förändringar. Eller att man kommer hit för att man möter människor i sorg i olika situationer. Så vi har ju även, dels har vi människor som varit med om sorg och som utifrån den erfarenheten vill hjälpa andra. Men sen har vi också människor som jobbar inom sjukvården, psykologer, kuratorer, behandlingstjänstpersonal, personal från begravningsbyråer, kyrkan. Så det ser rätt olika ut var folk kommer ifrån. Men ja, det är trevligt. Det är en härlig blandning. Så får alla göra eget arbete. Även de som hjälper och möter andra, de får också jobba med sig själva först. Det brukar lite skämtsamt säga sådär, att vem vill ta dykarcertifikat med någon som inte har dykt? Så man får möta sina egna sorg och smärtor först innan man hjälper andra.
Hur många år sedan var det du rånade SE-banken?
Det var 13 och ett halvt år sedan. 23 och ett halvt år sedan.
Hur länge satt du i fängelse sen?
Jag åkte aldrig fast för Gorbyrånet. Jag blev dömd för ett rån mot en konsthandlare i hans bostad. En äldre dessutom. Det var ett fult rån. Jag fick 4 år för det. Och sen så fick jag 2,5 år för förberedelse för grovt rån. Och olaga hot var skottlossning i Malmö när jag blev gripen på ett hotell där. Jag gick beväpnad och ja, kände mig ungefär som Tony Montana i Scarface, odödlig. Så det var liksom High Chaparral. Jag höll på att stryka med 10 gånger under min kriminella karriär. Så det var andra grejer jag åkte på. Men jag, så sammantaget fick jag 6,5 år. Och satt in då i 52 månader. Ja, 4 år och 4 månader. Så det var liksom genom svensk kriminalvård från häkten på lite olika ställen. Och sen så Kumla, Hall, Norrköping, Skenäs, Asptuna. Så jag har funnit tyngre anstalter till lättare, ju närmare frisläppande man kom. Och sen sista halvåret, då hade jag frigång. Så att jag sov på kåken på Asptuna på nätterna. Och sen så på vardagarna så var jag ute på Handelshögskolan och läste till civilekonom.
Fick du många kärleksbrev när du satt inne?
Nej. Det fick jag för sig varje dag från min flickvän. Men nej, jag höll en rätt låg profil. Jag var inte i media och sådär. Så att jag slapp det. Det var ganska skönt. Men jag vet att, ja, att det är många som är det som får så här liksom medieuppmärksamhet. Men jag, i och med att jag inte blev dömd för Vårbyrånet, så blev det inte så mycket pådrag för det. Däremot kommer jag ihåg när det var häktningsförhandling efter den här skottlossningen i Malmö. Och där det skrivits en del kring det. Och alltså utanför den här häktningsförhandlingen, det var liksom 30-40 journalister och tv och liksom smattrade med blixtrar och sådär. Liksom bara när de öppnade dörren på glänt där. Så det var värsta pådraget så. Men sen gick jag loss från häktningsförhandlingen. Fast jag var ju häktad för andra grejer. Men just den här Gorby-delen lades ner. Och då blev då försvann intresset totalt. Så att jag klarade mig från medieintresset tack vare att jag inte blev dömd för det här Gorby-beroendet. Och sen har jag... Det är väl först nu sen jag liksom har vänt mitt liv och blivit nykter och drogfri som jag har liksom pratat om det ibland.
Hur går det här på företaget?
Jo, det är lite mindre just nu än vad det var för 1 och 2 år sedan och sådär. Beroende på att jag håller på att skriva på en självbiografi. Så att jag har liksom, jag lägger inte så mycket energi på införsäljning med annonsering och så. Utan det som dyker upp ändå kring föreläsningar och rekommendationer och sådär, tar vi hand om. Så jag har lite mindre nu än vad det är. Men det är liksom också i kalkylen. Så jag får ändå säga att det rullar på ganska bra. Sen vi startade så har vi haft en drygt 3000 kursdeltagare som har gått. Men det som är häftiga i det här, det är att av de här 3000 så är det drygt hälften som har blivit utbildade i metoden. Och de har i sin tur hjälpt uppskattningsvis 20 000 sörjande. Så det är några tusen som har fått hjälp tack vare mitt initiativ att starta med sorgbevetning i Sverige.
När kommer vi få läsa din självbiografi?
Oj, ja, jag har gjort misstaget att säga när jag tror att den är klar förut. Jag vågar inte säga någonting. Jag hade skrivit en självbiografi förut. Jag vet inte hur lång tid det tar.
Hur långt har du kommit då? Hälften? En tredjedel?
Textmässigt har jag kommit en tjugondel. Men jag har skrivit första och sista kapitlet. Av 49 kapitel. Att jag vet att det är 49. Ja, det kanske kommer bli lite ändring. Men jag har skrivit synopsisen, om man säger. Så att jag har rubriker och innehåll kring varje kapitel. Så hela liksom, dramaturgin och så är klar. Fast det är bara första boken av tredje trilogi som man får skriva. Jag känner mig lite grann som en dagmask på krok. Man liksom sprattlar men kommer inte av liksom. Jag hade önskat någonstans att jag hade sluppit skriva en självbiografi. Att man liksom hade bara kunnat, ja, det var det nu och så släpper vi det. Och så lever bara här nu fullt ut och så. Men jag har fortfarande lite att göra bokslut kring just den kriminella biten. I första boken som jag skriver, det är bara om missbruk och kriminalitet. Den andra boken så handlar om fängelsetiden och tiden kort efter det. Och tredje boken handlar om någonstans kanske vändpunkten och hur jag kommit till idag då. Och det är klart liksom, som inte folk får ihop det där med. Alltså det kanske inte är jättevanligt att folk genomgår grundläggande personlighetsförändringar. Och det är kanske inte ens alla som tror att det går att genomgå grundläggande personlighetsförändringar. Men jag har sett det ganska många gånger genom 12-stegsprogrammet. Att folk verkligen i grunden ändrar sin använda sin värdegrund. Jag menar, jag blev erbjuden av en polis och väktare att råna Arlanda på över 200 miljoner 2001. Vilket jag efter en månads vånda tackade nej till.
Varför erbjöd en polis dig att göra det?
Ja, det var en väktare som erbjöd, men det var polis och väktare som var inblandade i upplägget. Men de behövde någon som hade gjort liknande grejer förut och som hade lite kontakter på vapen och sånt. Ja.
lite korrupt känsla på det.
Ja, men alltså så här, om du har 15 i månaden efter skatt och så sitter du och vrider på dina 100-lappar och så varje dag så ser du liksom tiotals miljoner liksom passera framför ögonen. Ja, någon kommer ju liksom bli sugen på att ta dem. Det är inte konstigt liksom. De är ju människor de också. Ja, men de har ju inte sett att de gör det själva, utan vänder de ju sig till kriminella som gör det åt dem. Så det är inte så konstigt egentligen. Men de, ja, så poliser och väktare är också människor. Men jag tackar nej till det. Och det visar ju att jag, någonting hade ju ändrats. För det, hade, det var ju sånt där once in a lifetime opportunity som jag verkligen inte hade varit drömt om att få. Det är för bra för att vara sant. Men det var sant. Det beskrivs ju lite grann, kanske tredje kommer det väl stå en del om det. Men ja, men den stora grejen var väl att, ja, dels så får man inte med sig en spänn när man dör, så det spelar ju egentligen mindre roll hur mycket man har. Man kan inte äta sig mer än mätt heller. Men det stora skiftet för mig ja, utöver att jag har jobbat mycket med min ångest och smärta och möta mig själv och allt. Och det var ett väldigt, väldigt tung resa på det sättet. Mm. Men det som var det stora skiftet tror jag är det här att jag slutade skylla mitt liv på yttre omständigheter. Och började ta ansvar för vem jag var och hur jag reagerade och tänkte kring saker och och se vad man kan förändra och vad man inte kan förändra. Det man inte kan förändra får man acceptera, och det man kan förändra får man någonting åt. Men jag skyllde ju allt i mitt liv på yttre omständigheter. Och det blir, eftersom jag inte kan förändra andra människor, så var jag ett offer för omständigheter och andra människors tankar och handlingar. Och sådär. Eftersom jag inte tänkte förändra mig. Och då gick det ju som det gick. Men sen när jag började skifta där till att se att jag faktiskt i grunden bara har ett problem. Att det är jag som är problemet i mitt liv. Och börja fokusera på att lösa problemet Anders.
Har du någon titel på boken?
Jag har ett arbetsnamn har jag. Som, det är en trilogi, så att jag har sån här namn, Naken trilogin har jag kallat den för. Och naken för att det liksom anspelar på The Naked Truth. För det är, allt som står där är ju sant. Inte lagt till eller dragit ifrån eller saltat eller något sånt där, utan det är liksom, det är som det var. Så det är liksom mitt mantra. Var rätt fritt sådär. Och sen så första boken, det har den preliminära titeln Rånet. Det är lite det som det är centrerat kring. Det börjar med en misslyckad kassaskåpssprängning på Solvalla. Det är första kapitlet. Och sen så får man följa mig och mina vänner och familj och kompisar och sådär i vår, hur vår vardag ser ut som baxare, kassaskåpstjuvar. Och sen hur vi får tipset, planera och genomför golvrånet och tiden efter. Och så det är liksom min mest kriminella tid man får följa. Fram till gripande. Och sen blir det rymning och nya grejer. Så att, ja, det är inte någon slutpunkt så. Men det är ganska dramatiskt. Lite mer så här krim. Det blir som en snabba cash fast på riktigt då. Och sen blir det lite mer tyngre bitar med fängelse och nästa. Det är nog den som jag tror kommer bli tyngst att skriva. Den boken faktiskt. Det finns ingenting som jag känner till i alla fall som är någon djupare dignitet som är skrivet av svenska fängelser. Så det visar väl lite grann också. Det är inte helt enkelt att skriva om det. inte om man ska få med lite känslor. Så det blir en spännande resa.
Tack för att du gästade Nattluft.
Ja, tack. Tack själv och tack för att du kom förbi.
Du har lyssnat på Nattluft med mig, Gabriella Lahti, och dagens gäst, Anders Magnusson, Gorby-rånaren.